Hej igen. Det är dags att släppa ännu en Brevet Bromé-podd i min sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Brevet Bromé via podme.com och i Podme-appen. Första månaden är gratis. Huvudgäst denna gång är Börje Salming. Vårt samtal kommer att handla om såväl Kanada som Sverige, om att ge allt och att vara en legendar. Mycket nöje! Brevet Bromé denna gång. Börje Salming, hockeylegendar, berättar om sitt liv, om att vara tuff och lite till.
Ja, det var en bra fråga. Den har jag aldrig fått förut.
På lördag börjar årets Melodifestival. Och i minst 6 veckor så kommer vi nu att rösta och klaga eller jubla åt det som Christer Björkman, jourhavande Mello-general, har bestämt.
Tyst! Om man inte är så jätteintresserad, då får man sitta i ett annat rum eller liksom sitta lite vid sidan av.
Min hund Jesper och jag har såklart träffat någon på en av alla våra promenader. Och så hör vi en som inte kunde se ut.
För det här svarta färgen, den gjorde att det blev så kolsvart. Det var precis som du kände den stängd.
Det finns legender. Och det finns levande legender. Så kallade legendarer. Och Börje Salming är just en sån. Han var en av de allra första svenska hockeyspelarna som drog västerut för att spela i NHL. En av de allra tuffaste ligorna, speciellt då på 70-talet när slagsmål nästan var ett måste i varje match. Då på den tiden då flera spelare saknade tänder och inte alla hade hjälm. Men Börje hade, och han ansågs tuff nog att klara av spelet i de nordamerikanska rinkarna. Toronto Maple Leafs blev hans lag och 21 hans tröjnummer, som ingen annan spelare nu får bära. För han gjorde ju verkligen avtryck med 1148 matcher och 17 säsonger. Numera står han också för alltid utanför arenan som staty. Hans dåvarande hemarena var Maple Leaf Gardens. Och där har jag faktiskt också varit. Jag såg Wayne Gretzky spela mot just Toronto. För så här är det. Toronto är också för mig en stad med stort plats i mitt hjärta. Jag kom ju dit som 18-åring och förstod plötsligt att världen var lite större än Skövde. Men nog var det så att jag fick pluspoäng när jag flyttade dit som au pair. För jag var ju från Sverige. Precis som The King, legendaren, Börje.
Jag är ju lite fascinerad över att du och jag har bott i samma stad.
Mm-hmm.
Och att vi kom dit som hyfsat unga båda två.
Mm.
Jag var typ 18 och du var 21, va?
Ja, 21 var jag.
Hur var det för dig att komma från Kiruna till stora Toronto?
Ja, nu var det inte direkt från Kiruna, men jag var i Gävle också 3 år. Men det var en jätteomställning, och speciellt jag hade inte lärt mig engelska i skolan. Eller?
Kunde du någon engelska när du kom dit?
Det var väldigt lite. Jag hade ju ingen sån här, oh, jag vill spela i NHL. Det hade inte jag en aning om förrän den killen kom in och ville att fråga om jag ville komma och spela hockey i Toronto. Men när han kom in i omklädningsrummet efter en match när jag hade spelat med Brynäs, och så frågade han så här: "Do you wanna come to Canada and play hockey, Toronto?" Och då, det fattade jag lite grann av. Så jag sa, yes, så det är väl det jag kunde liksom.
Det har ju pratats i alla år om att du har så många R och så många saker som har gått sönder. Hur många R är, har du någonsin räknat?
Nej, det går ju inte att räkna alltid, men det gick i omgångar ibland. Jag spelade i alla fall 17 år där borta. Och alltså det kom ibland, så hade man varje match fick man någon klubba i huvudet och fick syr. Och kanske 3-4 sting här eller 5 eller där. Eller sånt där. Och det var som det var. Man sydde i på ingång. Eller så tejpade man, om det var mindre. Tejpade man bara, sen sydde man efteråt. Eller så sydde man direkt och så ut igen.
Men vadå, om du skulle klä av dig, skulle du ha massa här överallt då? Eller?
Nej, det är mest i ansiktet. Och sen på fötterna också mellan. Jag rämmar ju inte hela vägen ner, så jag hade mellanrum där nere för att jag skulle kunna vara smidig. Då. Och där fick jag skridskor och sånt där, så där fick jag sy många gånger också. Mm.
Men värsta måste väl varit den där gången du fick skridskor i ansiktet?
Mm. Jo, men det var ju... Han sa att det var typ 200-300 stygn. Nu hade jag ju väldigt tur. Det var ju Detroit, och den killen var ju som doktorn som var där. Han var ju sån där plastikkirurg. Det var ju inte liksom att sy där, utan då åkte vi direkt till sjukhuset och där så sydde de ju nästan i 2 timmar. Och han sa, det här ska vi ta det lugnt, det här ska vi göra bra, sa han. Okej, ja visst, sa jag.
Men gud vad det måste blött.
Ja, det gjorde ju det. Men det gjorde inte ont, eller? Det gjorde väl kanske ont, men alltså man tänkte inte på det, utan jag kände direkt att handen var full med blod och tänkte jag måste avvisa den. Så jag öppnade reservmålvakten upp dörren och jag får rakt in i magen på han med huvudet. Och hans tröja var ju helt blodig, så han fick ju byta tröja till nästa period. Mm. Ena sprang in efter några sådana här små dukar som man sätter på såret för att dra ihop blodet. Mm. Men han kom med dem och han bara skrek, handduk för helvete, skrek han på engelska. Och då tänkte jag, det kanske inte ser så bra ut nu.
Men du, jag tänker, är din kropp gjord för att ta mycket smärta?
Det vet jag faktiskt inte, men jag tror man har växt lite grann så. Jag har fått lära mig att liksom inte, ända från när jag var liten, pappa dog när jag var 5 år. Och då fick man ta hand om sig själv, mamma hade inte tid, hon var tvungen att jobba. Och jag var mycket själv där på hockeyplan hela tiden och skötte mig själv. Och jag tror när jag fick smällar så då brydde man sig inte, man fick ju, det var, jag hade ingen pappa eller mamma som stod där och tröstade mig eller någonting sånt där. Utan det var bara att köra på. Så man har aldrig liksom, jag har nästan aldrig gråtit egentligen. Det har jag gjort liksom nu på äldre dag. Då har jag faktiskt förstått att men du får ju gråta. Men det gjorde man inte förut. Utan man bet ihop och så kom man tillbaka.
Vad betyder det? Betyder det att du har massa sorg som du aldrig har känt ut? Eller är det...
Ja, det hade jag ett tag. Men jag har varit på ett läger. Men jag var på en vecka på grund av att min före detta fru då, ville dit. Men då faktiskt fick jag fram en massa grejer med att man inte hade haft en pappa. Och man har förträngt allting. Och jag sa mycket att jag har aldrig träffat min pappa. Men det är klart jag hade gjort det. Fick jag fram där. Att jag har ju sett den i alla fall 5 år. Och jag sa, jag aldrig fått kramar av honom. Jo, men det hade jag ju fått. Så det var mycket sånt som var väldigt bra.
Så det var nästan terapi då? Var där?
Ja, det var det faktiskt. För mig, jag trodde inte, jag åkte ju för hennes skull. Men det var ju egentligen för mig själv. Att jag fick ju komma dit och jag fick börja gråta. Jag grät första dagen, så fick jag bara stå där och lyssna på musik. Och så sa de, nu får ni gråta. Och jag grät jag tror jag var fan med en hel pöl nere innan sången var slut. Och jag hade inte gråtit på, jag vet inte hur många år.
Nej. Men är det... Ibland tänker jag på hockey. Jag tänker, inte det en ganska grabbig värld, eller? Du får rätta mig om jag har fel. Det är klart att tjejer spelar hockey också. Mm. Men om jag tänker på de killarna som spelar hockey. Man ska vara ganska tuff.
Jo, men och speciellt på 70-talet när vi var där också, så var det väldigt rått. Liksom. Det var ju dåligt med utvisning. Man fick 2 minuter nästan för alltihop. Och slogs man fick man 5 eller... Alltså nu är det ju jättehårt, nu får man ju jättestora böter om man gör några dumma grejer.
I Sverige har man till och med hamnat inför rätta om man slagits på hockeyplanen
faktiskt. Vet. Ja. Och det har ju kommit på grund av att liksom, man ska tolerera de här tokiga grejerna som en del gör.
Ja, och du fick vara med om att ha hjärnskakning men ändå bäras tillbaka in på planen typ.
Ja, men alltså, och det var ju jäkligt, de gjorde ju ingenting utan att säga, känns det bra? Ja, då. Och så ville man ju ut och spela. Man hade ju inte medvet i huvudet. Man skulle...
Men sen hade du medvet i huvudet, för du har gått och kollat skallen i alla fall.
Ja, när jag kom hem och spelade AIK, då gick jag och tänkte så här. Jag hade väl någonting jag kände av huvudet, att det är lite huvudvärk och grejer. Så jag tänkte, nej, nu ska vi upp och kolla. För då började det ju också pratas om det här, att det är ju farligt att ha faktiskt hjärnskakningar. Lite rädd var jag faktiskt när jag gick in där och sånt gav mig. Men som tur var så hade jag inget blod i sån här gamla.
Så de gjorde en skiktröntgen?
Ja, skiktröntgen.
Mm. Ja, det måste ha varit nojigt när du skulle få resultatet.
Ja, eller? Men det var ju det lite grann. För man tänkte ju, men med alla de där hjärnskakningarna, det var ju bara 4 som jag fick på en. Det hade jag ju fått andra hjärnskakningar också innan, men det var ju bara enstaka. Är man beredd, va, så kan man ju ta en tackling om man ramlar inte på huvudet. Men det är ju de här när man, någon kanske kommer bakifrån och har ramlat och får in och så tappar man balansen och så slår man huvudet i. Mm. Och det här med, det var ju jättemycket där på 70-talet när vi kom, så hade de inga hjälmar på sig. Så det var jättemånga som slog i och ja, då liksom tuppade jag direkt. Och sen svalde de tungan och alltså det var skitläskigt.
Vad gör du med alla de där minnena? De här läskiga minnena?
man gör ingenting, man låter dem vara kvar där, och där är det någon som frågar så berättar man lite grann.
Men du drömmer aldrig mardrömmar liksom, om en skridsko som åkte i huvudet eller någon som svalde en tunga eller smällar här och där? Eller?
Nej, men jag tycker att man får se det som min före detta fru, när hon sa att när jag kom då hem från Detroit och hade det ärret, så nu får du fan sluta spela hockey, så. Men vad då? Så jag tyckte, jag såg ju positivt, mitt öga, jag klarade öga precis, liksom, det ska jag inte ha, så jag tyckte det var inte så farligt.
Nej. Om man nu hade varit gift med dig då, då skulle man vara lika orolig som om man var gift med en boxare egentligen?
Ja, kanske lite grann, men det har inte jag frågat så mycket, men det är klart hon var orolig, men det var ju bara en del av livet, det var ju inget märkvärdigt egentligen.
Ja. Jag tänker på din pappa då.
Mm.
Du hade någon tanke där om att du aldrig hade träffat honom och att du aldrig hade fått kramar. Är det för att det har gjort så ont så att du förträngt att han hade funnits då? Eller hur funkar det?
Alltså jag vet faktiskt inte det. När man är 5 år så kommer man inte ihåg så mycket av honom. Det är mer om man hör av släktingar eller mamma som man berättar om pappa och sånt där. Så jag fick aldrig någon riktigt koll på det där.
Men vad dog han då?
Han dog i gruvan. Han en olycka. Så han jobbade under jord där i sådana transportband som tog upp malmen. Och han skulle skrapa bort någonting med kniven eller någonting, för det var hans kompis stod bredvid han där och såg hela förloppet. Och då fastnade han med överdraget i någonting och for med och krossade tinningen. Så han dog på en gång.
En jätteotäck olycka.
Ja, det var ju fruktansvärt. Det var ju fruktansvärt för mamma. De hämtade henne och åkte till sjukhuset, men då var hon ju död.
Var hon själv med resten
av
livet?
Ja, inte resten av livet, utan sen min pappas bror kom in där efter en, vad var det, 3-4 år.
Mm.
Då köpte vi ett hus också nere nära, som var nära våran Mattojärv idrottsplats som man hängde på och spelade hockey.
Var hans bror bra på hockey då?
Nej.
Nej. Men vem lärde dig åka skridskor då?
Ja, men det var ju min bror som jag följde med. Vid 6-årsåldern så hade ju inte jag några skridskor. Och mamma hade ju inte råd där. Men jag vet inte hur Sigge fick ett par skridskor. Men han hade väl varit där och tyckt av någon. Så han hade ju grejer att spela. Men sen fick jag hans gamla skridskor. Jag fick ärva hela tiden. Och på den vägen var det 3,5 nummer för stora, brukar jag säga. Men det hade ingen betydelse för jag fick mina första skridskor. Det var man var hur glad som helst.
Hur många klubbar hade du på den tiden då?
Nej, jag hade inga klubbor alls, utan jag hängde ju runt materialen där och hjälpte han. Och då fick man ju trasiga klubbor och limmade klubbor och allt sånt där. Så fick man några som var lite halvtrasiga och spelade man landhockey med dem. Och, ja, men det, man spelade med trasiga klubbor helt enkelt, det var ju det man hade.
Ja. Vad jobbade din mamma med?
Hon jobbade då när pappa dog, så var hon ju hemma med oss. Men sen var hon tvungen att ta jobb. Hon jobbade på kafeteria och sådär. Och jag kommer ihåg på en korvkiosk ett tag. Och sen senare år så har hon varit sjuksköterska.
Hon måste vara en tuff kvinna. Liksom, att hon tar sig igenom den här stora sorgen. Och hon måste betyda hur mycket som helst både för dig och din bror.
Ja, det är klart. Hon är ju fantastisk. Och hon lever fortfarande 91 år uppe i Kiruna.
Jag pratade med henne i telefon för några år sedan. För vi hade en insamling till Världens barn. Och då gav hon bort gamla hockeyspelet som du hade.
Just det. Ja.
Och hon är otroligt pigg, hörru.
Hon är det. Hon är så pigg. Så jag pratade med henne varje dag. Så hon är klar skallen fortfarande. Så man kan ju prata telefon med henne om allting. Hon säger alltid, hon är alltid positiv. Hon är så positiv. Liksom, jag förstår inte hur hon kommer åt. Nej, det bara gillar läget. Hon försöker. Men mycket är ju att hon vill visa att hon är stark också. Så jag vet att hon kanske inte mår så där 100 ändå.
Men vad ska man tänka om dig då? Är du likadan och säger att allting är bra även om det inte är helt bra?
Jo, så har man nog varit.
Ja, hur är du nu för tiden då?
Ja, nu tycker jag klagar man mer.
Är det så? Kommer med åldern? Nej.
Ja, lite grann kommer med åldern. Man klagar lite ontigt överallt.
När du bodde i Toronto, kom din mamma över då eller?
Ja. Hon har varit över många gånger.
Vad tyckte hon då?
Ja, men hon tyckte det var fantastiskt. Hon tyckte det var så roligt. Och sista gången hon var där, det var, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men hon var väl 85 någonting kanske. Och då var det ju när tröjan blev upphängd i taket, eller vimpen man kallar den för. Och då var hon med och kom ut på isen och allting. Och, ja, det glömmer hon aldrig. Hon tyckte det var så fint och var roligt att vara där. Och
Om du går på Tivoli till exempel, och spela på chokladhjulet, ja. Vilket nummer lägger du då?
Faktiskt, jag brukar faktiskt ha kött med. Ja. Det är lite roligt faktiskt. Ja, eller det brukar vara så här. Om jag inte tar 21 så kommer det att bli 21. Jag hade den där alltid så. Och 21 är ju ett vinnande nummer egentligen.
Ja. Jag tittar på ditt armband där.
Mm.
Visst är det sånt här samearmband?
Ja,
eller?
Stämmer bra.
Beskriv, är det silvertråd? Eller hur är det?
Ja, det är inte silvertråd, det trodde jag från början. Men det är tändtråd i och med att silvertråd är för hårt att bearbeta.
Mm.
Men i mitten här, på just det här, så är det silverkulor. Och sen är det tändtråd och sen är det, vet du, ren hud. Då.
Mm.
Och så ren horn då, i knapp.
De är väldigt vackra sådana där, tycker jag.
Ja, men de är, jag tycker de är jättefina. Det...
Vad betyder den kulturen för dig?
Ja, det betyder jättemycket. Jag tror lite grann därifrån man har blivit fostrad också. Att det var, min farfar var ju väldigt hård, men han hade 12 barn hemma och det var väldigt fattigt där var vi kom ifrån. Liksom, eller var min pappa var född. Ja, den byn är högst upp i hela Sverige och det är Salmiby där. Men han var affärsman där och var han som såg till att alla samer kunde handla där. Han hade affärsbord där och han tog dit telefonen och såg och allting. Han var en grym farbror där som fixade och donade allting på, från ingenstans, kan man säga.
När började du jaga? Hur gammal var du?
Ja, det är det man inte fick berätta egentligen. Nej, det spelar väl ingen roll.
Det är preskriberat nu?
Ja, när jag var 10-årsåldern så följde jag med min farbror och mina farbröder och var fiska och jaga. Och då fick man ju de äldsta gevären, de lite farliga gevären också som hade hanar och det var inte de bästa i världen, men jag tycker det är lite konstigt att de skickar på med de gamla. Men det var det man jagade med. Det var roligt. Det var ju så spännande att få vara med och jaga. Det var ju den delen jag tror alla fick gå igenom när man var där uppe.
Vad var det första du dödade då, eller sköt?
Ja, det var ripa.
Jaha.
Ja. Och sjöfågel. Man åt ju allting liksom där, för det behövde ju all mat egentligen.
Vilket är roligast, att fiska eller jaga?
Nej, båda det är bra. Det är roligt, det är spänningen i hela. Men det bästa är att man kommer ut. Vi går ju mycket, vi går både upp dalar ner och upp till topparna. Och, ja, men det är båda delar. Men vi fiske kan man ju göra mer, för det kan man göra runt byn också. Vi har ju så mycket fisk där nu. Så.
Mm. Hur ofta är du där uppe?
Ja, nu, vi håller på att fixa och dona nu i vårat hus där och renovera det så det ska... Stå kvar i evigheter, hoppas vi.
Ja.
Ja, nej, men det är jättekul att få bevara det som min farfars far och farfar har byggt upp. Och det är så roligt att ha kvar och verkligen se till att våra barn och barnbarn och liksom får komma dit och se och lära och hur de gjorde förr i världen. Och sen får uppleva det här fina området som är där uppe. Alltså det är fantastiskt vackert med sjöarna och allting. Och
stämmer det där, den här myten som finns om män ifrån Kiruna, att de är stora och tystlåtna?
Vad tycker du om tystlåtna?
Nej, jag tycker inte det. Därför jag undrar om det där bara är någon slags myt.
Nej, det är väl kanske lite grann. Och det kanske är där man är mycket, kanske kanske ute i storstan så mycket, och man kanske är i byen, så kanske man blir mer tystlåten. Kanske. Men jag tycker inte det numera. Jag tror det är så många som nu, ja, men man har datorer, man har allt det där, så man behöver inte vara tystlåten.
Nej,
jag tycker inte de är tystlåten. De som jag, alla samerna som jag träffade uppe, alltid när vi är där uppe, och de pratar ju på hur mycket som helst.
Mm.
Men jag tror vi mer att liksom, vi vet vad vi kan och vad vi ska göra. Vi håller inte på att tramsa så mycket.
Men det där med att Stockholm skulle vara fjolträsk, är det så?
Ja, så är det ju. Nej, det ska jag inte säga heller. Utan de vet vad de vill och kan där uppe liksom med de som har renar. Och alltså det är ett jättejobb där med både vinter och sommar. Och de går igenom stormar och vet du, tusan allting. De vet vad de kan och de är otroligt duktiga.
Ska vi ta 5 snabba frågor?
Ja då.
Ja. Är du med?
Ja.
Espresso eller Tim Hortons?
Tim Hortons.
Ja, ska vi berätta vad det är? Espresso House är en amerikansk kedja. Tim Hortons är en kanadensisk.
Ja, så jag tar Tim Hortons. För det är ju en, du vet vem det är.
Det är en hockeyspelare från 60-talet.
Jajamän.
En stor hjälte.
Och han spelar ju Toronto också. Mm.
Göra mål eller passa?
Passa.
Varför säger du det med en sån självklarhet?
Jo, fast jag tycker det är roligare att se dem glada. Liksom, nej, det spelar ingen roll. Visst blir man glad när man gör mål. Men alltså, passa och se de andra gör mål tycker jag är mycket roligare.
Och du har fortfarande assistrekordet i Toronto?
Ja, det har jag. Det kan man vara stolt över.
Kiruna eller Toronto?
Båda där.
Är båda hem?
Ja. Jag säger ju när jag är hem när jag åker dit och hem när jag kommer hit.
Mm. Vasaloppet eller New York Marathon?
Vasaloppet.
Hur många gånger har du kört?
Nej, jag har inte kört någon gång.
Där ska du köra.
Jag skulle försöka köra, men jag har inte, nej, det har inte blivit av. Men det skulle vara kul att göra, men jag tror inte jag kommer att göra det nu.
Uh-huh. Nej. Har du sprungit maraton någon gång då?
Ja, Stockholm Marathon. Uh-huh. Uh-huh. Det var skitkul. Men det blir nog bara en gång där också.
Okay.
Men jag kan ju vara skryta med att jag har gjort faktiskt Stockholm Marathon med rullstol.
Det också?
Ja, det gjorde jag också. Ett år. Så jag har gjort 2 maraton.
Borg eller Salminkalsonger?
Ja, det var en dum fråga. Det är klart det är Salminkalsonger.
Jag vet inte. Jag tänkte, eftersom du är så blygsam så tänkte jag att du kanske inte...
Ja, men jag är inte blygsam någon mer.
Nej, utan det... Du,
ja, nej, men de gör bra kalsonger, men vi gör faktiskt bättre kalsonger.
Okej. Ja, kära nog. Är du bra på att bråka då?
Och
nu,
bråka.
Pratar jag, nu pratar jag privat, utanför isen.
Nej, men jag kan väl, jag är bättre att säga från nu. Förut så, om man säger, min brorsa sa också åt mig alltid, ja, på slutet där, liksom, jag sa aldrig från. Men senaste åren så har jag börjat säga faktiskt från när det är, om man säger, sådana som är kanske dumma. Annars brukar jag bara säga, men ja, fan, de mår nog dåligt, så går jag därifrån. Mm. Men nu är jag mer och kan förändra från.
Men du var... Var du rädd för konflikter eller är det bara att du är snäll?
Ja, men det har jag hört av mina närmaste att jag är lite konflikträdd. Många gånger sa jag ja till det mesta. Jag tyckte, det är klart jag gör det. Mm. Men nu har jag också lärt mig att det är inte så farligt. De kommer att tycka om mig ändå. De blir inte arg på mig. Kanske om jag säger nej. Och det känns ju bra.
En del kallar det för legend.
Ja.
Andra för the king. Mm. Vad kallar du dig själv för?
Det vet jag, Borge. Nej, men det är legender, det jag tror mycket, det är tidningar som liksom inte hittar på, men det blir liksom legender, levande legender helt plötsligt. Och det är väl, det är man ju stolt över att man ser det, för det är ju alltid någonting, är man det så har man gjort någonting bra.
Hur kommer det sig att du inte är dryg?
Att jag inte är dryg?
Ja.
Ja, det var en bra fråga. Den har jag aldrig fått förut. Att, vet jag, varför ska man vara dryg?
Jag tänker att du är så otroligt ödmjuk. Är det som gör att du är så stor? Förstår vad jag menar?
Ja,
ibland är det nästan som du blir blyg när människor säger hur duktig du är. Eller när du får
men det har det varit förut. Jag har aldrig liksom sagt liksom, eller skrivit någonting. Men det är väl nu på senare år som jag har kunnat sagt att men jag var nog rätt så bra faktiskt ändå. Jag har sagt så här, det är så jävla viktigt för mig, att jag tycker det är viktigt för alla. Att man, ja, bara för att jag... Han spelar hockey och är idol eller vad som helst. Så är inte jag bättre än någon annan människa. Liksom alla vi, vad det jag gör har gjort och det är jag stolt över. Men det ska ju den andra personen, han är ju bra på sitt. Och när jag kommer utanför hallen, då är inte jag bättre än någon annan människa. Jag är lika som dem. De är bra på sitt sätt. Och det måste man måste respektera varje människa. Det är jätteviktigt tycker jag.
Mm. Hörru du... Tack så mycket Börje Salming för att du ville vara bredvid Bromé.
Ja, tack så mycket själv. Det var kul.
Det var väldigt kul.
Ja, tack.
Börje Salming, vilken hjälte. Och snacka om att vara engagerad då. Inte bara i sin sport och sig själv utan också i andra. Därav storheten. Hörrni, vi har nu kommit till den punkt i podden då jag och min hund Jesper tar en promenad. Han brukar ta hand om diverse hundar och jag tar ett snack med Matte eller Husse. Och den här gången heter hans lekkompis Donna.
Donna heter min hund, ja. Ja.
Hur är det med henne?
Ja, men det är väldigt bra med henne. Faktiskt. Hon älskar när det är snö. Hon tycker att det är toppen. Skendräktig har hon varit efter sitt löp. Och sina små gosedjur har varit hennes små bebisar. Och så bygger hon lite bo och alla ska vara med i soffan.
Otroligt engagerad med andra ord.
Ja, verkligen. Det har hon varit.
Vad tänker du på när jag säger ordet engagemang?
att man bryr sig.
Du är engagerad i någonting?
Ja, jag är engagerad i en stiftelse som jobbar med att stötta barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Att de ska kunna göra aktiviteter.
Hur kommer det sig att du håller det?
Jag är sjukgymnast i grunden. Har jobbat en del med inom habiliteringen då, som är med personer med funktionsnedsättningar. Och sen så har jag en kompis då som vars son gick bort när han var 4. Och han föddes med ett fel på hjärnstammen. Och det är till hans minne som hans mamma då och pappa har startat den här stiftelsen. Så att, därför är jag engagerad just i den.
Det var så rätt lätt att få folk att engagera sig i den, tänker jag, eller?
Ja, det är både och. Många vill, men sen så hinner man kanske inte med och man gör ideellt och sådär. Så att det är svårt.
Märks det inte ännu mer att folk engagerar sig nu för tiden då, ändå, trots tidsbristen? Eller är det bara att man hör att de säger att jag har inte tid att engagera mig?
Nej, men jag tror att många, alltså alla de här insamlingarna och sånt, att man stöttar olika saker, tror jag finns väldigt mycket. Sen så, jag menar, jag har jobbat mycket liksom ideellt just inom idrotten och sådär. Och det är ju svårare och svårare att få ideella krafter idag.
Kolla våra hundar då.
De verkar ha väldigt roligt också. Sådana verkar nu släpa runt.
Ja. Märkligt. Först så leker de jätteintensivt. Och sen ställer de sig bara stilla, bara glor på varandra. Och sen kör de igång igen.
Ja. Ja, det är fascinerande. Och sen hur de helt plötsligt ibland också kan gå så här åt varsitt håll. Och kanske bara börja göra något helt annat. Ja. Och sen springer de igen. Ja. Det är något språk vi inte riktigt förstår i alla fall. Nej.
När 200 av olika ras träffas, alltså pratar de samma språk eller är det dialekter? Vad tror du?
Det där är en väldigt bra fråga. Alltså. Jag tror ju att de förstår varandra allihopa ganska bra. Men sen är det just det där med verkligen hur de vissa hundar bara finner varandra och vissa inte alls. Mm. Ja.
Vi har inte presenterat oss, vi har bara pratat hundar. Lotta heter jag, hej!
Hej! Marie heter jag.
Marie.
Donna och Marie. Det är faktiskt ganska lustigt just det med som hundägare. Att man oftast vet namnet på alla andras hundar men man har ingen aning om vad personen Husse och Matte heter.
Nej, det är sant. Jag tror vi ska gå hemåt snart här, i alla fall. Hur länge ska ni vara ute?
Nej, vi ska också nog gå hem. Det är bara frågan om jag får med henne hem.
Om jag får med honom då, säger jag.
Mm, precis, så att vi kanske ska göra ett försök och se om de...
Nu försvann de bakom.
Om de vill komma.
Ja, vi får kolla det.
Ja. På lördag så är det äntligen dags, som vi har väntat. 2019 års Melodifestival drar igång i Göteborg. Och 28 bidrag ska till slut bli 12 stycken. Och om 6 veckor så är det då final på Friends Arena. Det är klart man måste ladda, men hur gör man? Vem kan svara på det bättre än jourhavande Mellogeneralen? Ingen. Så välkommen hit, Christer Björkman bredvid Bromén.
Hej!
Hej du!
Hej du!
Och vad jag har väntat, hur är det med dig?
Jag har också väntat, alltså januari är en sån månad för mig när jag bara mäskar och sparkar på saker och vill iväg liksom.
Du, nu har ju du hand om allt då, och du har ju tidigare tävlat i Mellon och vunnit. Men när du var en av oss, vi som tittar, hur var det?
Jag hade ju väldigt tydliga rutiner och regler och traditioner runt det där. Jag var rätt ensam om det och mina kompisar var otroligt förbryllade över denna märkliga fäbless som jag hade. Och som kom en gång om året och tvingade dem till en massa saker som de inte egentligen ville.
Vilka rutiner hade du?
För det första skulle det ju pratas om det i oändlighet i före.
Ja.
Och spekuleras i dessa 10 då som det var på den tiden. En kväll 10 låtar. Vem kommer sjunga vad? Hur kommer det låta? Är det ballad? Är det upptempo? Och ryktespridningen var ju inte så stor på den tiden. Det fanns ju inte sociala medier och sånt som man kunde luta sig mot. Utan man var rätt ensam där i sin lilla bubbla i Borås. Mm. Men jag pratade på ändå. Och sen så var ju det alltid hemma hos mig. Och det föregicks av en middag. Som alla var med på.
Och sen, Mellomiddagen.
Mm. Och sen skulle alla ha med sig sina egna tidningar. Såklart. För där skulle man ju då vara förberedd. Och det skulle läggas fram pennor. Och det ska röstas. Självklart.
Hur ofta fick du rätt då i dina röstningar?
På den tiden hade jag alltid rätt. Alltså jag kunde tippa topp 5. Jaha. Rakt av. Alltså, nästan utan Nej, det var verkligen så. Jag var överjävlig på att tippa rätt på det där.
Och hur många rätt får du nu för tiden då?
Nej, nu är det värre.
Du, snacksen är ju väldigt viktiga när man tittar på Mellon.
Väldigt viktigt.
Vad körde du med?
Det är ju samma sak där. Det fanns inte så jädra mycket snacks att välja på egentligen. Det var ju rätt torftigt på 70-talet. Och de var ofta alldeles för högljudda. Så att man fick ju sluta äta snacks under själva tävlingen.
Så inga chips?
Nej, alltså man hör ju inte. Det krasar ju hela munnen. Det stör ju.
Förbjudet.
Ja, det är faktiskt förbjudet. Popcorn går det ganska bra.
Ja, så popcorn är okej. Nötter?
Nej, nötter är väldigt gränsfall.
Ostbågar?
Nej, krasar för mycket.
Ja. Ja. Hur ska man bedöma då, tycker du? Nu är det ju 4 delfinaler här då. Vad ska man sätta poäng mellan 1-10 eller 1-5? Vad tycker du?
Jag tycker om att följa traditioner då, som sagt. Så att jag följer ju gärna Eurovision poängskalan. Jag tycker att den där douce-poängen är viktig, va? Den där 12-poängaren är magisk. Mm. Så den, jag går på den. Det är 12, 10, 8 och så neråt. Och sen tycker jag ju om att... tycker det är trevligt att alla får poäng.
Det finns inga nollor längre?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt att ibland händer det ju att det finns någon nolla här och var. Inte i Sverige, menar jag inte nu. Utan nu menar jag i Eurovision kan det hända att det finns någon som man tycker, nej, men den där är nog en nolla.
Fast du vet, de brukar jag älska.
Ja, men de är ju underbara för showen.
Ja, halvnaken man med vargar till exempel.
Ja, men alltså jag hade ju en som jag producerade i Kiev var det väl. Som var alltså... Jag tror det var Rumänien, en duett. Hon joddlade och han kastade sig upp på en kanon och rullade in. Det kan vara det konstigaste jag har sett. Och jag älskade det. Jag tycker det var ljuvligt.
Och jag vet för några år sedan, om det var Tjeckien eller vad det var, som gick på stylter och sjöng. Kommer du ihåg det? Jättehögt upp. Alltså, ja. Vad var det för konstigt nummer?
Ja, vad märkligt.
Ja.
Men ändå skojsigt.
Ja, det är ju det. Det är ju det som gör Eurovision.
Ja, högt och lågt.
Ja, det är ju många nya namn i år, men också riktiga veteraner. Arja Saijonmaa till exempel, som hon har väntat då.
Ja, det tror jag. Jag ska säga så här, om alla de tre. Vi pratar ju om Arja Saijonmaa, vi pratar om Jan Malmsjö, vi pratar om Ann-Louise Hansson, som är tre riktigt ärrade veteraner. Det som är intressant med deras bidrag i år är att de är så otroligt lika deras...
scenspråk kanske?
Ja, exakt. Mm. I Arjas fall handlar det om att du har en bosokid. Det är i Theodorakis land.
Blir det en blå klänning också?
Man vet inte detta. Men det är häftigt att du får direkt när du har anslaget till låten så får du en referens som känns att, ah, just det. Så här låter ju Arja, ja. Och detsamma gäller Jan och Ann-Louise också. Så att det tycker jag är väldigt häftigt att de är så nära sin musikaliska själ.
Jan Malmsjö då, han gjorde ju Hey Clown senast, va?
Ja, det stämmer väl.
Och då var Mona Sahlin med i kören, är hon med i år också?
Nej, jag vet inte, det borde jag tänkt på.
Ja.
Herregud.
Det är ju inte för sent.
Det är ju inte för sent.
Nej,
än.
Nej, ring du.
Ja.
Och sen så har vi Ann-Louise Hansson då. Hon är väl den mesta av dem alla vad gäller deltagande i Melodifestivalen.
Så är det. Det här är hennes 14:e bidrag.
Herregud.
Men hennes 13:e start. Och det är för att ett av åren gjorde hon 2 låtar.
Men vem vinner i år då?
Ja, det är upp till er att avgöra. Jag har ingen aning.
Men du måste ha lagt ett namn i ett kuvert någonstans.
Jag har lagt 2 namn i ett kuvert.
Ja. Var ligger det kuvertet då? Ska jag gå ut och riva i din väska? Hade du någon med dig?
Vi har faktiskt ett kuvert på tävlingsredaktionen där vi i ett väldigt, väldigt tidigt skede fick stoppa ner 2 lappar var. Där har jag faktiskt.
Det ska bli spännande att se.
Och det är gjort på demonivå så att det är inte en slutprodukt.
Nej. Du, är du nervös inför lördag eller?
Nej, inte alls. Jag är bara pirrig.
Som jourhavande Mellogeneral då, ska vi ta de här reglerna en gång till då? Hur ska det se ut hemma på lördag när man tittar?
Det ska verkligen vara uppbullat. Det ska pyntas lite. Man ska ha ballonger, man ska ha lite serpentiner, man ska ha lite... Det är fest.
Är det fest?
Ja. Mm. Sen tycker jag nog att alla som är på festen ska ha någonting på sig som glittrar lite.
Mm.
Sen ska man då ha en snacksbuffé.
Ja, vad ska finnas på den nu då? Det är viktigt.
Jag tycker att det måste finnas både, det är klart en del vill ju ha traditionella snacks som är högljudda. Och det får man väl ha fram till programmet börjar. Men sen måste man ha mjuka snacks som inte förstör ljudbilden i öronen.
Och sen?
Sen ska man ha ett röstningsdokument så att man är med. Och sen ska man, under låtarna håller man käft.
Du är jätteallvarlig nu när du tittar på mig. Du ser jättesträng ut.
Ja, nu, det där är alltså riktigt.
Du är jätteallvarlig nu här.
Ja, och, och framförallt vill jag bara säga.
Ja, vill jag bara säga.
Efter melodi nummer ett.
Ja, vad händer då?
Ja, men då är det så här. Då sitter ju hela den här, och det här kommer jag ihåg jätteväl. Ja. Då var jag alltid arg. För då är det så här, då har man suttit tyst under första låten. Och sen exploderar alla i åsikter om vad programledaren var i introt och hur första låten var. Vad hade de på sig? Och så börjar låt två och så surras det fortfarande och då blir jag galen. Tyst när låt två börjar.
När får man börja prata då?
När man får prata mellan låtarna, men egentligen inte. Egentligen ska man inte prata.
Man ska bara lyssna.
Man ska bara sitta där och ta in.
Ja.
Om man inte är så jätteintresserad, då får man sitta i ett annat rum eller liksom sitta lite vid sidan av och surra lite smått. Men man får inte störa de som verkligen vill lyssna och rösta och göra det här på allvar.
Du är väldigt allvarlig när du säger det här nu faktiskt.
Jag är väldigt allvarlig när jag säger det.
Ja, det
men, då måste man också förstå att min tradition började i en tid när det fortfarande var kassettbandspelare med en mikrofon som man satte framför tvn för att spela in det här programmet. Och då ville man inte ha massa röster som störde när man sen skulle lyssna på det här.
Åh, vad jag minns det där.
Ja.
Precis så gjorde jag. Låg där och försökte få upp ljudet. Va? Det var ju häftigt på 70-talet. Vilka artister.
Ja.
Pugh Rogefeldt, Thomas Ledin. Abba.
Uggla.
Ja.
Ted Gärdestad.
Wow.
Sven och Lotta. Ja. Ja, men det var häftigt.
Du vinner rätt låt.
Alltid. Så länge folket har varit med och bestämt det här så tycker jag att det är rätt låt. Så måste man känna.
Får vi se vad det står i kuvertet sen då?
Ja.
Det ska bli spännande.
Ja.
Tack så mycket för att du kom förbi, Christer Björkman.
Tack.
Ja, hörni, man kan ju vara oense om hyra och det kan man ju då uttrycka på olika sätt. Jag hörde talas om Gullbritt Karlsson i Sävsjö vars hyresvärd tyckte att hon tittade ut genom fönstret alldeles för mycket. Så en dag när hon kom hem så hade han bestämt sig för att ta saken i egna händer.
Så när jag kom hem så satt han här utanför och pillade med någonting. Jag gick bara in. Sätter mig i tv-rummet och fick jag höra någonting som det hördes mot fönstret. Så jag gick och tittade och fick se att han stod och sprayade fönstret med en sprayflaska svart.
Det var alltså spraymålat svart så du inte kunde titta ut?
Ja.
Jaha.
Det var väl en strömma som han hade missat eller någonting så jag såg lite grann till länge.
Hur länge var det svart sen då?
Från den 18 april till den 20 augusti.
Det är flera månader det.
Ja.
Det var fönstret i sovrummet. Men det var ju tur att det var det i alla fall. För där ska det ju vara mörkt när du sover ändå.
Men jag kunde inte sova. Det är ju jättekad. En lampa tänd på natten. För det här svarta färgen.
Ja.
Den gjorde att det blev så kolsvart. Det var precis som du kände den stängd.
Jaha. Så du var lite mörkrädd där av allt sammans då?
Ja, jag var inte mörkrädd men jag tyckte det var otäckt. För jag fick inte om jag var stängd. Det är som att säga okej med en stenarbo så ska jag ha fönster. För jag vill inte bli stängd.
Nej.
Så kom det då på en firma som sanerade hela fönstret. Och kom den runt på kvällen.
Mm.
Och jag tänkte, nu är det något annat han ska ha på gång där. Och det dröjde ju inte länge för han kom med en stor plank.
Så då kan du inte titta ut igen då?
Nej, då kunde jag inte titta ut igen.
Jag kollade lite på det där planket, Gullbritt. Det måste ha varit rätt lätt att peta ner det bara för det ser inte så stabilt ut,
ja,
eller?
Ja. Nej, det var ostabilt. Som jag säger, jag hade kommit en riktig storm så hade jag flugit iväg.
Ja.
Och det önskade jag att det skulle blåsa, för det blåste bra ett par gånger. Men jag tänkte, fan, det kan blåsa riktigt så det flyger iväg. För då fördärvar han både bilar och mer tid. Jag hade önsketankarna.
Ja, det hade du. Men Gullbritt, du håller väl på med både boll och dans, va?
Jajamän.
Om du har så mycket att göra, har du verkligen tid att sitta och titta genom fönstret då?
Nej, jag har inte det. Och så när jag skulle sitta 6 timmar som han sa här till hyresnämnden. Jag är bara ruska på hubbet.
Sitter du mer än någon annan?
Nej, men det är som att jag är van med uppväxt på klädesommaren. Det satte man alltid. Kärringarna och gubben tittade ut.
Ja.
Det var ju en där man gick förbi så såg man det. Kärringarna och gubben som satte. Och det var ju deras, det var ju telegrambyrån som man sa. De hade reda på allting.
Telegrambyrån sa man så?
Ja, det var ju så, på det fanns ju inga telefoner nästan. Det blev ju telegrambyrån.
Där fick man veta både det ena och det andra då, förstår jag.
Jajamän, det fick man veta allting. Vad den hade på sig och vad den gjorde och allting.
Men skulle du säga att du är Sävsjös telegrambyrå då?
Ja, nej, det kan jag inte säga, för så mycket tittar jag inte ut.
Men Gullbritt, vi får väl hoppas då att fönstren förblir rena nu i framtiden då, så att du kan titta ut när du väl gör det.
Ja, jag kan inte att jag skrattar åt det.
Nej, det är lite speciellt. Jag har aldrig hört om någon som har fått sitt fönster renmålat, hörru.
Nej, inte jag heller.
Sköt om det då, Gullbritt.
Ja, och du med.
Tack ska du ha.
Ha en trevlig helg.
Detsamma. Hej, hej.
Hej.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Brevet Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott.
Jag har aldrig varit så här stort att jag måste liksom det här, visst hade det varit roligt att vinna saker och ting, men det är inte det hela, utan min känsla har alltid varit när jag spelar. Visst har man velat vinna Stanley Cup, det var det vi spelade för. Men alltså spela för lag och den här känslan som man har i laget och kämpa tillsammans en hel säsong till exempel med 80 matcher och sen slutspelet och få ge hjärna och sen när man kommer in i omklädningsrummen när man vann och allting, man kramar varandra, för fan vilken känsla, det går inte att få bättre än så. Mm. Det är så jäkla skönt. Det var det jag levde för. Det var så roligt.